du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Ja, vi är inne i första Korintherbrevet och håller på att beta igenom kapitel för kapitel, och nu är vi framme vid kapitel 4. Det har varit en riktig utmaning faktiskt att brottas med det här kapitlet. Det är inte helt enkelt. Man behöver sätta sig in en del i kulturen, vad som försiggick i församlingen där. Men det finns en del härliga guldkorn som jag hoppas du ska få med dig idag. Med rätt motiv. Har ni gjort något för någon gång och tänkt att jag har gjort det av kärlek, och så har det bara fallit så pladask? Ditt motiv var ju verkligen rätt, men det kanske blev ändå så fel. Jag tänker på den här bilden. Ett barn som tvättar, skulle hjälpa mamma och pappa tvätta bilen, och tog stålull. Vad var motivet? Det var kärlek, det var rätt. Men det blev ändå fel. Så kan det vara i våra liv ibland. De var ju liksom misstänksamma mot Paulus här. Liksom, vem var han? Hade han verkligen den auktoriteten han hade? Och det var mycket av de här sakerna som Paulus fick brottas med när vi kastade oss in i det här kapitlet. Och vi har ju tidigare hört i början på första Korintherbrevet, så är det tydligt att det finns så här splittringstendenser i församlingen som handlar lite om vilken ledare de höll sig till. Paulus, Apollos eller Kefas. Och man vill liksom upphöja vissa ledare över andra. Och det verkar som att de inte tyckte det var helt okej att Paulus visade så mycket svaghet. De vill liksom ha en stark ledare, och de var liksom tveksamma till Paulus legitimitet som ledare. Det fanns gott om strömningar, som jag sa, tankebyggnader, filosofier, och som också krockade med gudsrikestänket och gudsrikeskulturen. Och i den grekiska kulturen har vi tidigare nämnt att man lyfte ju vältalighet och mänskliga filosofiska läror. Man älskade att gotta sig de här lärorna och diskutera. Och man lyfte kunskap väldigt högt. Och med det som bakgrund tänker jag att vi kastar oss in, och så läser vi de första 8 verserna, och så ska vi se vad vi hittar i de här. Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Men mig gör det inget om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Nej, jag dömer inte ens mig själv. Jag har inget på mitt samvete. Men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Följ därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Herren, av Gud. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå ut över vad skriften säger och inte skryta över den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta, ni är redan rika, ni har blivit kungar, och det är utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade blivit kungar, så kunde vi regera tillsammans med er. Paulus, han lyfter och betonar att vara en tjänare. Han lyfter och betonar pålitlighet, och han lyfter förvaltarskap här redan i liksom första versen. Och Jesus, han sa ju det att den största bland er ska vara den andres tjänare. Det var liksom ett genomgående tema i Jesu undervisning också när det gäller ledarskap. För att var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och redan här krockade ju, är det riket upp och ner. Redan här krockade ju med dåtidens tankesätt om att det är tjänaren som är den som ska upphöjas. Sen fanns det en, och detta är troligtvis kopplat till någonting som jag förstod när jag läste kärnbibeln. Det fanns en lära som finns fortfarande idag. Det finns forum som är väldigt lätta att hitta på nätet och som är väldigt förrädiska, och det är det här stoismen. Inget som jag är superinsatt i, men jag läste lite grann om det. Vi har väl flera som har studerat filosofi här som skulle kunna stå och sammanfatta och redogöra för den här läran så otroligt mycket bättre än mig. Men det fanns ett resonemang här om det här med kungar, om att vara en kung. Och det fanns liksom, innan de här kretsarna inom stoismen, så fanns det att man vill liksom lyfta människor på ett osunt sätt. Och stoismen handlar typ om du är tillräckligt vis och lever på en viss nivå av moral och dygd, då uppnår du en nivå där du inte behöver känna någonting, att som känna olycka i ditt liv. Det är en väldigt liksom självcentrerad, och också en lära som handlar mycket om vad du själv kan uppnå. Och jag hittade ett forum jättesnabbt på nätet. Jag vill inte uppmuntra någon att gå in och liksom luras av det här. Men jag vill ändå se lite vad det handlade om. Och det är förrädiskt, för mycket av de här självhjälpssakerna och lärorna som finns idag, det är väl alltså om hur vi ska bli bättre människor och liksom klara våra liv bättre. Det tangerar ju verkligen till just stoismen. Man lyfter plikt, förnuft, det rationella sinnet. Att ta tillvara på varje ögonblick. Att inte slösa med tid på slumpmässiga halvhjärtade handlingar. Att eliminera det oväsentliga. Att mäta sitt liv. Ditt arbete är din belöning. Det lyfter måttfullhet och att kontroll över sina känslor. Att inte visa sina känslor på ett liksom ohämmat sätt. Allt det här kan ju låta väldigt bra. Men det sätter verkligen oss själva så mycket i centrum. Vad jag kan åstadkomma, vad jag kan göra, vad jag kan uppnå. Och jag tror att här, alltså det är ju precis samma kultur vi lever i idag. Det är så mycket av det som Paulus brottas mot. Vi förstår ju att det är samma strömningar, bara att det kanske är paketerat på andra sätt. Och här tänker jag vad viktigt det är att vi förankrar oss i Guds ord. Att när vi läser om psykologi, filosofi, vi tar till oss olika typer av självhjälpmetoder. Allt är inte dåligt, det är inte det jag säger. Men vissa saker kan vara så luriga så att vi liksom spårar ur och vi tappar faktiskt vår förankring i vad Guds ordet säger. Och vi börjar också sätta oss själva i centrum. Och här använder Paulus någon form av liksom ironi. Det är lite kul faktiskt. När han säger att de redan är kungar och önskar att de verkligen hade blivit kungar så de kunde regera tillsammans. Att de är mätta och rika och blivit som kungar i sig själva och inte har något behov av någon som ska komma och säga något till dem. Så troligtvis fanns det liksom en gruppering som tyckte att vad är Paulus för någon liksom? Vad är det för svag kille som visar svaghet? Och vi ska vara kungar, vi ska vara starka, vi ska regera. Men säger inte Guds ord att vi är kungar och präster? Jo, men vi är det i Kristus. Vilken väsentlig skillnad vad Kristus har satt oss i eller vad vi själva tar oss och sätter oss i. Att inte lyfta oss själva, precis som det står här, att den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Den som upphöjde sig ska bli ödmjukad. Förvaltarskap trycker han också på. Och det är också kopplat till det här med kungar. De tyckte att de hade förtjänat och åstadkommit saker. Och därför så tyckte de att de skulle ha en speciell position. Men här vill Paulus trycka på nåden, förstår jag. Förstår vi. För det står, vad har du som du inte har fått? Varför skryter du över det som du har, som att du inte alltså har fått det som en gåva? Att det är något du har förtjänat eller arbetat dig till. För allt är ju av nåd. Och där Paulus sa, någon visste ju att det bara var på grund av nåd. Han som hade till och med förföljt de kristna. Men vi förstår att det också fanns gärningslära. Det fanns de här strömningarna av att kliva ur nåden och tänka att vi kan faktiskt producera någonting i oss själva. Men varför skryter du över det som du inte... Det som du har, som att du inte har fått det som en gåva. Och vi får inte med oss någonting när vi dör, eller hur? Vi är bara förvaltare av det som Gud har gett oss. Jo, vi får med oss det vi har gett och sått i kärlek, säger faktiskt 1 Korintherbrevet 13. Nådegåvorna ska förgå. Allt det här ska förgå, orden ska förgå. Men Guds ord ska inte förgå. Och det du har gjort i kärlek, det du har sått in i en annan människa, den eviga frukten, den kommer vi faktiskt få se. Om någon äger ett hus och ger ansvaret över till någon att ta hand om det här huset, då är det ju ägaren som faktiskt ytterst har ansvar, men han har delegerat ett uppdrag till någon att ta hand om och förvalta ett hus. Sköta det, se till att det inte förfaller. Om Gud är den som äger egentligen allt och vi bara är förvaltare, då har han ju gett oss saker som vi ska ta hand om. Hur lätt är det inte att vi tänker att det vi har, det är någonting som vi har jobbat till oss? Men det är ju faktiskt inte så. Inte om vi har gett oss och gett våra liv till Gud. Om vi har överlåtit allt vi är, vår tid, vår ekonomi, våra gåvor, förmågor och allting till Gud. Jag tänker på vårt hus hemma. Nu har vi precis sålt det för några dagar sedan här. Och vi har ju ett nytt som vi har köpt som vi kommer få tillträde till 1 juli här. Vi har ju haft det här huset i 15 år och förvaltat det. Vi har ju Gud, men jag tänker så här. Det är inte vårt hus. Det är Guds hus. Och ännu konkretare blir det för oss för att det var ett mirakel som gjorde att vi fick huset och vi såg så tydligt Guds hand. Men jag tänker att allt vi har är ju faktiskt gåvor ifrån Gud som vi får vara med att förvalta. Och det lyfter faktiskt av en enorm press, tycker jag. För att när vi söker Guds vilja då, då säger vi så här, men tack Gud för allt det här vi har fått förvalta. Det är ditt. Då vet vi, då tar Gud också ytterst ansvar, eller hur? Han har gett oss ett ansvar, men ytterst är det Gud som är ansvarig för det. Och då kan jag också jag släppa den här pressen att jag måste välja precis allting. Nej, jag kan fråga Gud, hur vill du att jag ska göra? Hur vill du att vi ska göra? Hur ska vi förvalta det här huset? Och jag tänker att det är precis likadant med livet i Kristus, med Guds nåd, det vi har fått av honom. Att om vi börjar tänka att det är vi som arbetar oss till grejer, det är vi som åstadkommer saker och ting, då sätter vi oss i ägarens situation eller ägarens stol. Vi är inte ägare, det är Gud som är ägare. Han har gett oss saker att förvalta. Så när vi ger pengar, vi delar med oss, då är det ju någonting som vi har fått, som Gud har sagt, att förvalta det här. Använd det här så att det växer till. Dela med er av det. Använd det så att det blir välbehagligt inför mig. Så kommer jag också vara med och välsigna det som du har. Och jag tror att det var precis det här som hade kommit in också. Det här som Paulus ville peka på. Varför säger han direkt, ni Kristi tjänare som är förvaltare av Guds hemligheter. Alltså de hade fått uppenbarat hemligheten om Kristus, om frälsningen, om korset. De var förvaltare av det och nu har de fått ett ansvar att också ta det här vidare. Inte slarva bort det. Inte sätta sig som ägare av det. Det är jag som har det. Nej, det är Gud som har uppenbarat det för dem. Uppenbarat Kristus för dem. Och nu har de satt oss som förvaltare som också skulle vara pålitliga. Här satte vi också den grekiska kulturen. Satte ju vältalighet. Som vi sa innan, mänsklig filosofisk kunskap lyfter man. Kanske var det så här att det var mycket snack och lite verkstad som Paulus ville komma åt. Han ville liksom lyfta pålitlighet. Och det ser vi också i apostlagärningarna när de ska utse de första diakonerna. De lyfter ju inte först och främst kompetens eller vad de hade för gåvor. De lyfter tro och pålitlighet. Och det är något som Paulus också vill lyfta, att Gud har gett oss någonting att förvalta, men han förväntar sig också att vi ska vara pålitliga. Och det är en viktig egenskap för att föra vidare det som Gud har gett oss. Vers 3 och 5. Det här handlar ju om att det här med att de ifrågasätter vem Paulus verkligen var, om han hade liksom den, om han var den han var. Men Paulus visste att han var kallad. Han hade ett möte med Jesus som var så tydligt, och han visste att Gud hade kallat honom, och han var väldigt trygg i det. Han säger ju att han var inte rädd för någon domstol, han var inte rädd för vad de skulle tycka och tänka, men Gud kommer få vara min domare en dag. Och jag tänker så här, att ska vi låta Gud vara domare både i våra egna liv och i andras liv? Vi kommer alltid bedömas av andra människor, hur vi gör, vad vi säger, vad vi tycker och tänker. Men vi kan inte leva vårt liv med den kompassen, utan vi behöver ha en inre kompass där vi vet att vi är lydiga Guds ande, Guds kallelse i våra liv. Där kommer alltid människor tycka att vi kanske gör fel eller rätt. Därav ska vi inte stänga öronen, vi ska ta in det. Men ytterst måste vi våga vara trygga i vad Herren har kallat oss till. Men då ska vi heller inte vara för snabba att döma andras motiv och avsikter. Den här killen som tvättade bilen, jag sa i början här. Jag tror att i vår kultur, precis som det var då, så var man lite och är vi lite för snabba, tror jag, många gånger att döma människors liksom avsikter. Jag tycker att på sociala medier har ju blivit, det har blivit som, det är ju lite medeltida fasoner, eller hur? Vi avrättar människor på en mediegallibacke idag på sociala medier. Jag tänker att hur kunde de göra så på medeltiden? Men vi avrättar ju också människor verbalt idag. Sågar med fotknölarna. Det ska vi inte göra. Bara be att Gud bevara oss ifrån att gå in i en sån attityd mot andra människor. Men jag tror att vi ska vara försiktiga att liksom döma människors motiv. Vi är satta att bedöma faktiskt. Om vi tjuvkikar på nästa kapitel, kapitel 5, då tar faktiskt Paulus med det. Han säger i 5 och vers 12, är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför ni ska döma? De utomstående ska Gud döma. Så han lyfter ju verkligen här att vi måste liksom kunna skilja mellan gott och ont. Vi måste kunna ha en moral och kunna se när saker är fel och spårar ur. Vi måste kunna säga till människor på ett kärleksfullt sätt. Men det han ville lyfta här, det var ju att vi ska inte vara så snabba att döma människors motiv. Och här tror jag vi behöver pröva våra hjärtan så att vi inte är det. Låt Gud vara domaren. Jag ska läsa The Message. Jag tycker det är en parafras. Den är väldigt bra många gånger för att göra ordet levande och tillämpbart. Jag tycker det beskrev det här så otroligt bra. Det som är vers 3-5. Det spelar inte så stor roll vad ni tycker om mig, och ännu mindre vad folk i allmänhet anser. Jag har inte ens någon egen åsikt om mig. Det är helt meningslöst att jämföra sig med någon i de här sakerna. Jag kan inte komma på något som jag skulle tycka att jag vore tyda på att jag vore oduglig som vägvisare för er. Men det säger inte mycket. Det är Herrens sak att avgöra. Så förgrip inte Herren med några förhastade slutsatser och omdömen innan allt är känt. När han kommer ska han kasta ljus över alla möjliga slags omständigheter som vi aldrig hade kunnat drömma om. Inre drivkrafter och avsikter och böner. Inte förrän då kommer någon av oss få höra Gud säga bra jobbat. Jag tyckte det var en väldigt bra beskrivning. Vi läser vidare vers 9. 9-14. Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen, både för änglar och människor. Vi är dårar för Kristus, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi är nakna, misshandlade och hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi blir hånade välsignar vi. När vi blir förföljda härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens skräp, som mänsklighetens avskrap. Och så är det än idag. Jag skriver inte det här för att få er att skämmas.
utan för att förmana er som mina älskade barn.
Här visar ju Paulus tydligt på de här kontrasterna mellan de här så kallade kungarna som han lyfter då. Människorna som har utsett sig själva som apostlar eller som lite högre än andra. Och så tar han faktiskt och lyfter fram deras ledarskapsstil. Och han lyfter liksom en sund syn på ledarskap. Han var ställt sist i kön som en dödsdömd, som ett skådespel eller en spektakelteater som det står i grundtexten. Där var han. Så liksom vet han att människor såg på honom. Och här kommer ju det här att som jag pratade om innan, att vi är ju satta som kungar och präster. I 1 Petrus 2:9 står det att vi är ett utvalt släkte, ett konungligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och här är återigen en oerhört stor skillnad på att ha fått det i Kristus och ha det i honom än att sätta det som ett epitet över sig själv. Och här satte han ju också den här skillnaden mellan den här gruppen och de själva som apostlar. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Jag tänker att det är liksom lärjungaskapets väg. Att faktiskt vara beredd på det. Att bli missförstådd. Att bli föraktad. Och det kan vi se genom hela historien. Hur Guds folk har alltid fått utstå detta. Och jag tror att vi också kommer få vara beredda att utstå det. Att bli missförstådda. Att ska vi följa Jesus, följa honom, följa den kallelsen, då kommer vi inte alltid bli förstådda. Vi kommer inte alltid bli respekterade. Men vi vet att det är Gud som en dag ska döma våra motiv. Gud en dag som ska döma också vår lydnad till Kristus. Och om vi har lyssnat på människor mer än vad vi har lyssnat på Gud. Och Paulus, han visar ju svaghet också. Vi kan ju läsa på många ställen hur han lyfter sin svaghet. Vi läste ju tidigare här, i tidigare kapitel, om att jag svag, mycket rädd, kom jag till er. Vi tänker många gånger, jag har många gånger tänkt Paulus så mycket mer liksom stark i sig själv. Men jag tror ibland att vi sätter upp honom på en piedestal som han kanske inte var. Han hade ju en otrolig styrka i Gud. Och han var ju utbildad mer än de flesta, men ändå valde han att gå den här vägen. Han hade kunnat briljera, han kunde ha satt sig på höga hästar, men han gjorde inte det. Jag tycker det är otroligt starkt. Och jag tror också det här ligger i oss. Och att vi måste se upp så att vi inte faller in i det här att upphöja människor på ett osunt sätt. Jag tror vi alla fallit in i den liksom, fällan. Vi har blivit väldigt starstruck. Jag har träffat några så här lite kända personer och olika anledningar. Jag tror vi alla gjort det, mer eller mindre kända. Det märkliga är att man kan känna att pulsen går upp, vad löjligt, eller hur? Man bara, åh, det är lite coolt så. Och jag tänker att det är så lätt att det blir så även i kristna kretsar. Vi får lite så här pastors, åh. Men så lär man känna någon. Jag som finns lite mer i pastors sammanhang. I början när jag var ung ledare kunde jag bli väldigt starstruck även där liksom. Och sen, ju äldre man blir, ju mer förstår man ju att vi är alla väldigt vanliga människor. Och jag tänker, ju närmare man kommer någon, ju mer ser man ju också rynkorna, bristerna, svagheterna. Och vi förstår att det är bara Guds nåd. Sen har Gud gett oss olika uppgifter. Och här, det är så tydligt att det fanns det här att man ville lyfta människor på en piedestal. Bara att man ville liksom välja, är det Paulus, Kefas, Apollos? Vem är det nu liksom som är högst? Vem är det vi ska till kung? Och jag tror vi har en tendens att vilja lyfta människor så många gånger på ett osunt sätt. Vi vill ha en stark, tydlig ledare som säger vad som gäller. Och så samlas vi kring det. Det är inte jättesunt många gånger. Jag tror att det där ibland det spårar ur. Varför inte släppa lite på det där? och ha lite mer plattare tänk. Gud har kallat oss var och en att följa honom. Sen har vi olika gåvor och olika kallelser. Och inför det ska vi en dag dömas. Hur vi har förvaltat det, hur vi har tagit vara på det. Eller om vi jämfört oss med andra, vi försökte vara så någon annan. Eller vi faktiskt har följt det Gud har lagt som smörjelse i våra egna liv. Vad viktigt det är. Vi tar de sista verserna. Vad snabbt det går. Vers 15 till 21. För även om ni skulle ha 10 000-tals uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag, bli mina efterföljare. Just därför har jag sänt er Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus Jesus. Det jag lär ut i alla församlingar överallt. Några har blivit självsäkra, för de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det är, inte med orden utan med kraften hos dem som är uppblåsta. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Ord och inga visor. Om vi börjar med det här då, om att vara en uppfostrare eller en far. Ordet uppfostrare, det är pedagogos på grekiskan. Och det är ju den här tjänaren som fanns i ett hushåll som tog barnen till skolan. Han var en slags handledare eller instruktör. Och här sätter han det här liksom lite grann i motsatsförhållande till varandra. Att ni har kanske många pedagoger, många som vill säga till i vad ni ska göra. Men han ville också någonstans visa att det var en annan relation mellan Paulus och dem. Han hade utgett sig själv som ett barn, eller som en far för sina barn. Och The Message säger återigen på ett väldigt bra sätt. Den säger att det finns inte många pappor som är beredda att ta sig tiden och göra sig besväret att hjälpa er att bli vuxna. Och här känner jag att det här är en hel predikan bara detta. Men jag ska bara skumma lite på ytan. Och de frågor som jag ställer till mig själv här, det är ju: har jag någon andlig mamma eller pappa, eller några andliga mammor och pappor i mitt liv? Och är jag en andlig pappa, eller du en andlig mamma eller pappa till någon? För Gud har ju inte kallat oss att lära upp studenter ytterst, eller hur? Utan han har kallat oss att resa upp söner och döttrar. Och det är en väldigt stor skillnad. Inte göra skolelever. Och här är ju också en krock med dåtidens. Man satt i skolbänken, man hade sina mästare. Man lyfte kunskap. Men man kanske inte lyfte lärjungaskapet så mycket. Närheten. Paulus visade sig väldigt sårbar. Och antagligen var väl det för att han ville liksom gå mot den här kulturen där man skulle återigen framhäva hur duktig man var, hur mycket kunskap man hade, briljera med det. Men han ville få människor nära sig. Jag tycker det är otroligt starkt. Och jag läste lite i den här, jag vet inte om ni har läst den här undersökningen som gjordes, Kristen på glid. Tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet. Den gavs ut av Institutet för pentekostala studier. En del har kanske skummat eller läst artiklar i kristna tidningar om den här undersökningen. För statistiken visar ju att omkring 60% av alla unga som växer upp inom, nu är det då pingströrelsen då. Men jag tror att det är ganska, kan vara ganska liknande i andra sammanhang. 60% lämnar församlingen som unga vuxna. Alltså det är ju skrämmande. 60% lämnar församlingen och inte kvar. Kanske kvar i tron, men en del kanske lämnar tron också. Och här, det här har ju verkligen väckt mycket tankar kring hur vi bygger kyrka och församling. Och vi måste bara vara så ödmjuka. Noomi Lind på Pingst församling, och det här Pingst församlings hemsida. Hon säger så här. Jag tyckte det var väldigt bra. Ni kan gå in och läsa mer själva där. Synen på församlingen som en enda stor familj är tydlig.
liksom hur de unga värdesatt gemenskapen över generationsgränserna. Ni är många uppfostrare, men få fäder. Okej, ta med detta nu, det som Paulus trycker på. Det som är kvar, alltså de som inte lämnar församlingen, verkar ha lättare att peka ut tydliga förebilder från sin ungdomstid i kyrkan än de som lämnat, säger han. Det är ungdomspastorer och andra ledare som de levt nära och haft en varm gemenskap med. Ödmjukheten och transparensen. Tänk Paulus, återigen. Svag och mycket rädd kommer jag till er. Ödmjukheten och transparensen hos dessa ledare lyftes fram. Och även om undervisningen och kompetensen också värderades högt, så kom den relationella värdena först. Hemgrupperna nämndes också som viktiga för de som är kvar. Där kan man bygga relationer, ta tag i frågorna om tro och tvivel och fördjupa sig i sin tro. Alltså det riktas ju en stark liksom pil mot oss var och en, tror jag, där vi verkligen måste pröva våra liv. Och jag känner mig så träffad att våga leva ett transparentare liv, ett öppnare liv, ett liv där jag tar människor närmare. Och jag tror det är en generationsfråga. Många av oss är inte supertränade på det. Andra, jag tror de unga generationerna idag, värderar och lyfter de här sakerna på ett helt annat sätt än vad Gen X som jag tillhör, eller the baby boomers, eller de andra generationerna, traditional builders. Om ni ser, vi läser om generationer bakåt, så är det så tydligt att se hur vi har präglats. Om vi tar min föräldrageneration och ännu längre tillbaka, alltså att visa sig sårbar, no way liksom. Man blottar ju inte strupen för någon annan. Men jag tror att det är något som vi är så viktigt idag och vi verkligen behöver jobba på för att vi ska kunna göra lärjungar. Så behöver vi, precis som Paulus, vara fäder och inte bara pedagogos. Inte bara de som tar barnet till skolbänken och sätter dem och ger dem kunskap. Utan som The Message sa, ta sig besväret att hjälpa dem att bli vuxna. Och det handlar ju så mycket mer om föräldraskap. Att ta människor i handen. Och den första utmaningen och första kallelsen, det är ju för oss som har barn, det är våra egna barn. Och det är klart där vi får börja. Och man tänkte att det var ju så mycket enklare och fyrkantigt innan man fick egna barn. Så förstår man ju liksom vilket mejslande det är att göra detta. Det handlar ju så mycket om närhet och relation, verkligen. Jag ska landa med den sista punkten. Jag vet inte, jag har varit lite dålig på punkter idag, känner jag. Ska jag repetera? Punkt 1. Nu får ni punkterna. Ni kan skriva ner. Att vara Kristi pålitliga tjänare och förvaltare. Punkt 2. Låt Gud vara domaren. Punkt 3. Att ha en sund syn på ledarskap och ledare. Och sen 4 nu då. Det bästa. Tillbaka till Kristus. Back to Christ. Här betonar ju Paulus, genom hela brevet betonar han ju nåden som de hade fått, nåden som vi har fått i Kristus. Och han skickar Timoteus som en son, en som stod honom oerhört nära. Han visste att han skickat Timoteus, det är som att han skickar sig själv. För de var så ett. Och vad skulle Timoteus göra? Han skulle påminna dem. Påminna er om mina vägar i Kristus Jesus. Det jag lär ut i alla församlingar överallt. Han skulle påminna dem om grunden i Kristus. Och Paulus ville se frukt. Han ville helst komma till dem med mjukhet, hjärta till hjärta. Och inte behöva ta till kraftfulla ord. Jag tror han var väldigt rädd att de skulle dissa hans brev. Inte ta till sig det. Och han visste att då hade han behövt komma med lite mer kraftfullhet. Men han önskade, som det står, att kunna komma med ödmjukhet. Komma med mjukhet och mildhet. Inte med riset, som det stod. Alltså inte med de här kraftfulla orden. Och han önskade att få se frukt. Och inte bara snack, utan också verkstad. Han ville ju se en tillämpning. Och framförallt så ville han att de skulle gå tillbaka till Kristusundervisningen. Lämna de här strömningarna, lämna stoismen, lämna det här som infiltrerade kyrkan och komma tillbaka till enkelheten, till nåden, till Kristus Jesus. Och det är där jag kommer landa. Och det är den kallelsen och den inbjudan jag skickar ut till oss var en idag. Att nu ska vi ta en stund där vi back to basic, back to Christ, tillbaka till Kristus, tillbaka till nåden. Han har satt oss i Jesus Kristus. Där kan vi utöva den auktoritet han har gett oss. När vi satt i honom i ödmjukhet, då kan vi leva ut frimodigt den ekklesia Gud har kallat oss att vara. Att råda och regera också i samhället. Men inte för att vi sätter oss på piedestaler och lyfter varandra på ett osunt sätt. Och går ur nåden. Nej, i nåden, i Kristus. Och det är ju en frestelse att vi faktiskt kliver ur den. Vi tänker att nej, men jag klarar mig rätt bra själv. Jag är ganska duktig nu. Jag börjar kunna det här nu. Och så bara steg för steg för steg. Vet, det går ju inte snabbt att koka, eller en groda som man säger, där vattnet värms upp långsamt. Hoppar inte ur utan kokas ihjäl. Men skulle man släppa ner en groda i koket vatten och skulle hoppa ur. Ja, så är det ju. Och jag tror att det är så lätt att vi, och jag känner själv att jag måste spegla mig mot Guds ord. Och det här kapitel 4 var jättenyttigt. Jag upplever själv hur Guds ord har fått vara en spegel in på så många områden i mitt liv. Att faktiskt gå tillbaka till Jesus Kristus, till frälsningen. Frälsningsglädjen. Vad Gud har gjort i mitt liv. Allt det jag har, det är bara hans. Jag förtjänar ingenting. Jag kan bara se tillbaka, mirakel efter mirakel. Gud har gjort saker, gett mig saker, välsignat mig. Jag har blivit frälst, han fyller mig med sin ande. Ingenting av det här är ju någonting som jag själv skulle kunna åstadkomma. Det är bara Guds kärlek och nåd. För att han älskar mig, för att han älskar dig. Det är bara det. Och där ska vi ska bara landa där. Vi ska bara falla tillbaka i den nåden. Också tacksamheten över det. Anders och teamet, kan inte ni gå upp med en gång? Vi ska ta en rejäl stund av lovsång och tillbedjan. Där vi inte ska tänka att nu ska jag gå fram för jag vill ha det här. Utan vi ska bara ge oss hän i en överlåtelse tillbaka till Jesus Kristus. Tacksamheten över frälsningen, tacksamheten över nåden, tacksamheten över det vi redan har. Att vi är förvaltare av Guds nåd och vi är förvaltare av allt det som han redan har gett oss. Och vi kan också veta att han kommer förse. Han kommer ge oss precis allt det vi behöver när vi söker hans rike först. Så ska vi bara lägga alla behov åt sidan en stund. Alla önskningar, all brottningskamp. Det bad vi här om i början på gudstjänsten. Nu går vi in i ett nytt mindset eller ett nytt liksom fokus. Inte för att det var fel. Det finns tid för det också. Men nu är det bara tid att vara inför Herren. Stå inför Herren, böja knä inför Herren. Du kan, om du känner att du vill, och det är bra för dig på något sätt att markera för dig själv att jag vill ta ett steg. Då kan du gå fram, böja knä, stå här framme, sidogångarna. Du kan också vara kvar bara i bänken, precis som du är. Och så bara överlåter vi oss och vi lyfter upp hans namn. Vi tackar honom för frälsningen. Vi tackar honom för det som vi redan har. Och tillber honom för att han är värd det. Bara för att Gud är Gud. Inte för vad han gör först och främst, utan för den han är. För det är det han är som vi behöver. För vi vet att det han är mirakel. Ja, han är allt det där. Och det har vi redan i honom. Det han är, den han är. Och jag vet inte, ska vi bara börja ställa oss upp? Jag tror att många av oss behöver det. Jag kanske sätter mig ner för jag har stått upp nu. Och så överlämnar jag till er, teamet, att leda oss. Men du kan också leda dig själv inför Kristus och säga, här är jag. Jag står inför dig. Jag ger mig på nytt och jag går tillbaka till Kristus, till dig, till nåden, till enkelheten, till frälsningsglädjen. Amen. Amen.
för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!